ska vi se, Martin. Får du upp något volym på det här, tror du? Nu börjar det.
Tack.
Vad fint ni spelar och sjunger. Det kan svängas väldigt. Och så låter det som psalmer och lovsång. Ibland vet ni att i min generation och så säger en del att det är så mycket lovsånger. Och jag brukar säga, jag väntar bara. Om ni läser i Uppenbarelseboken, då blir det 24 timmar om dygnet, så vi får börja vänja oss. Amen. Tack så mycket för att jag får komma. Det är ju så, om vi läser i skriften, så jag tänker på breven som står till exempel, eller sändebreven i Uppenbarelseboken, eller Paulus brev eller så, så skriver de aldrig till Smyrna-församlingen eller någonting sånt. Utan då skriver man till församlingen i Smyrna eller till de kristna på en viss ort. Och jag tror att Herrens församling, den räknas i de som tror på en viss ort. Och skulle vi få något brev eller någon särskild hälsning från vår Herre, så tror jag det gäller allt Herrens folk på en ort. Därför det känns det väldigt gott att vi får ha de här samlingarna tillsammans. Du sa från början, Per, att du hade inte pratat med Maria om temat. Vi har inte heller pratat om temat, men vi läser nästan samma texter. Du läste från Markus 4 om när de satt i båten och Jesus säger, tror ni inte? Jag ska läsa från Markus 2 som handlar om den lame mannen. Och det handlar också om trons kraft. Och dessutom handlar det om att Jesus botar en sjuk. Och det har vi också varit inne på. Jag tror att det finns en samband här nämligen. Markus 2 ska vi leta upp. Och vi läser från början på Markus 2. Några dagar senare kom han tillbaka till Kapernaum. Och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam man som bars av 4 män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt det några skriftlärda och de tänkte för sig själva, hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem, hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame, dina synder är förlåtna, eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig. Och nu talar han till den lame, stig upp, tag din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog gena sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sa, aldrig har vi sett något sådant. Amen. Herre, tack att du ska välsigna ditt ord på våra hjärtan. Hjälp oss, Herre, att vi får lyssna in vad din heliga ande vill förmedla till oss. Amen. När jag läser ett sammanhang så här, så då väcks min nyfikenhet. Så jag brukar fundera på, vem är det som har skrivit det här? Liksom, när skrevs det? I vilken situation? Och vem är det som är tänkt att lyssna på det, i varje fall när det skrevs första gången? Till vem? Och det brukar vara så spännande, så sen får jag liksom ta mig i kragen och säga, men du måste också försöka se, vad är meningen med det som står skrivet? Vad är själva budskapet? Men de här tre punkterna har jag försökt, och jag tror att i många år tillbaka så har jag gärna velat se det så när jag läser Bibeln. Vem har skrivit Markus evangeliet? Ja, det är väl självklart, säger du. Och då läser vi första versen, första kapitlet. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Det står ingenstans faktiskt att det är Markus som har skrivit det. Men traditionen mycket tidigt var väldigt klar med att det måste vara Markus, eller den som kallas för Johannes Markus, som har skrivit det här evangeliet. Det har man egentligen inte tvekat om. Det kortaste evangeliet utav de fyra. Vem var då Johannes Markus? Ja, om honom kan vi läsa i Apostlagärningarna. I det 12:e kapitlet så står det en liten speciell händelse där. 12:e kapitlet, 12:e versen. När han förstod hur det var gick han till huset där Maria bodde, mor till den Johannes som kallas Markus. Petrus är det som går och besöker. Och den här Maria, Markus mor, uppenbarligen är det ett hem som de första kristna samlades i Jerusalem. Han var så att säga tidigt med i den första kristna församlingen. Vi kan också läsa om honom att han var släkt med Barnabas, som det står om i bland annat i första Kolosserbrevet, eller i Kolosserbrevet, ja, det finns ju bara ett. Barnabas var levit. Kanske att också Markus var det. Och det står att Markus fick följa med Barnabas och Paulus när de gjorde den första missionsresan. Men det blev lite kris på den här missionsresan. Kommer ni ihåg det? 13:e kapitlet. Vi vet inte vad som hände. Rättare sagt, vi vet inte varför det hände. 13:13. De var i alla fall på Cypern. Från Paphos seglade Paulus och hans följeslagare till Perge i Pamfylien. Där övergav Johannes dem och återvände till Jerusalem. Johannes Markus. Varför han övergav dem, det vet vi inte. Det var säkert en ung grabb det här. Någonting hände. Han tappade modet kanske. Jag vet inte om det var hemlängtan eller om det var någonting. Men någonting hände och han for hem. Det gillade inte Paulus. Så nästa resa när de skulle åka iväg, han och Barnabas, så ville inte Paulus ha med sig Markus, kan vi läsa om. Då blev han och Barnabas kom lite i delo. Och de åkte åt varsitt håll. Men när det gick över, för vi kan läsa om när Paulus satt i fångenskap, då står det att då var Markus med honom. Och till och med i det sista som vi har från Paulus i andra Timoteusbrevet, så ber han särskilt att Markus ska komma till honom. Så det som hände där ett antal år innan, det är borta nu. Och nu tillhör Markus Paulus alla närmaste vänner. Så Markus växte upp med apostlarna i hemmet och på resorna. Traditionen säger att han också reste med Petrus. Och man har ju naturligtvis alltid funderat på varifrån fick Markus alla detaljer. För det här evangeliet är väldigt fokuserat på händelser. Jo, säkerligen från Petrus. Petrus har nog suttit och berättat för Markus allt som har skett. Och man tror att Markus skrev sitt evangelium i Rom tillsammans med Petrus. Petrus dog martyrdöden 64, tror vi. Och vi tror att evangeliet skrevs någon gång, kanske ett par tre år innan. Tänk att jag tror att Markus satt där och skrev och sen gick han till Petrus och säger, stämmer det här nu? Nej, säger Petrus, du får ändra lite där. För riktigt så var det inte. Och så skriver Markus och så går han till Petrus och så hjälper Petrus till. Egentligen är det ju lite av Petrus evangelium som vi läser när vi läser från Markus. Det var ju bara två utav evangelisterna som faktiskt var apostlar. Matteus och Johannes. Och Lukas, han fick mycket av sin, tror vi, ifrån Paulus. Och kanske också från Jesu mor, för han skriver en del detaljer som de andra inte har. Så att Markus, en ung man, tolk åt Petrus, uppvuxen mitt i den innersta kretsen av den första kristna församlingen i Jerusalem. Väldigt tillförlitligt det Markus skriver. Vem skriver han till då? Ja, det finns ett antal intressanta detaljer i Markus evangelium som talar om för dem att han skriver för hedna kristna. Han förklarar en del judiska sedvänjer till exempel, som de judarna som hade kommit till tro mycket väl kände till. Kanske det är så att Paulus har särskilt i tanke de kristna i Rom när han skriver sitt evangelium. Det finns mycket som han förklarar, till exempel inte vem Pilatus är han. Kan man utgå från att det visste läsarna. Han översätter en del arameiska ord som judarna mycket väl kunde. Och därför så är evangeliet riktat till kristna som inte har en judisk bakgrund. Till skillnad från Jakobs brev till exempel, där det är väldigt tydligt att då är mottagarna de judar som har kommit till tro. Och det märks också på texterna lite grann. Man brukar säga om Markus, det här lite kortare evangeliet, att det är verkligheternas evangelium. Han beskriver saker och ting som händer. Inte så mycket vad Jesus säger, utan vad som sker. Matteus, vet ni, han skriver om bergspredikan och långa tal, och så gör också Johannes lite senare. Men Markus, han är väldigt inriktad. Man skulle kunna säga idag att det är väldigt mycket verkstad och väldigt lite ord. Och han skriver särskilt om Jesu underverk. Och han återkommer väldigt ofta till när det sker, så att säga, under att en människa blir frisk. Och när det händer någonting, när onda andar drivs ut. Det är två huvudteman som Markus följer i detalj. Och han har mycket som han skriver, som han är lite små saker som han är ensam om. Jag för mig att det är så som du läste, Per, om när han var i båten. Och då stod det att han lutade sig emot, själv låg han och sov i akter med huvudet på dynan. Det tror jag inte står i något annat utav evangelierna. Markus, han har en del sådana här små saker som Petrus har talat om, detaljer. För den händelsen som finns beskriven om den lame mannen, det var ju, Matteus var troligen inte med. För det står lite efter att han blev kallad. Utan det var Petrus, det var Andreas, det var Jakob och Johannes. Markus var inte med. Lukas var inte med. Men det Matteus skriver ganska sammanfattat, ganska kort om den här händelsen. Den finns i alla tre evangelierna. Markus skriver detaljerat. Och Lukas, han skriver med vetenskapsmannens ögon. Lukas skriver till exempel att när den här lame mannen reser sig upp och går med sin säng, då prisar han Gud. Det skriver inte de andra. De skriver att folket gör det. Sådana små detaljer som jag tycker är spännande när jag läser ordet. Kanske är till och med så att jag får ta mig i kragen och tänka, men det är ju ändå händelsen som vi ska tala om. Det är ju innehållet i den här, inte så mycket omkring ramen. Men för mig hör det lite grann ihop det där. Ja, vad handlar den här texten om, den lame mannen? Den verkbrutne mannen lär det tydligen vara, om man ska följa grundtexten riktigt. Så sönderverkt att han kunde inte röra sig. Och i mina ögon så ser jag min morfar framför mig, för jag minns inte honom annat än sängliggande, totalförlamad. En kraftig bonde som fick någon form av sjukdom och som bröt ner honom. Och han kunde inte röra sig alls de åren jag minns honom. Jesus, det här är ju början av hans verksamhet. Han är i Kapernaum. Där bodde Petrus. Där bodde Petrus svärmor. Det står till och med att han var hemma. Det är väl det enda stället som, förutom när han växte upp i Nazaret, där han kände sig riktigt hemma i Kapernaum. Jag minns när jag gick in i porten i Kapernaum. I den här finns en stor skylt. Nu finns det till och med ett kloster där, men det fanns det faktiskt inte när jag var där. Utan man kom in i en liten vacker plats där. ruiner av en synagoga och lite små hus där. Och jag kände på något sätt när jag gick in genom porten, här måste lukta lite av svavel, så mycket under och tecken som har skett innanför den här muren, den här som jag kunde gå in igenom i Kapernaum. Det var Jesus hem på något sätt, i synnerhet då i början av hans gärningar. Och så kommer han till Kapernaum och så börjar han att predika ordet där i ett hus. Och massor av folk kommer dit. Och så beskrivs det då om den här lame mannen. Fyra män, står det i Markus evangeliet, hade burit dit honom. Fyra män som troligen kände honom väl. Som levde på hoppet att han skulle bli frisk, den här lame mannen. Och så kommer de fram till huset där och så är det alldeles fullt av folk. Det går inte att komma in i dörren en gång. Och då är det väl nära till hands att man tänker, ja, det gick inte den här gången. Vi får försöka en annan gång. Men så det gör de inte. De här platta taken som man fortfarande har i det här området brukar det ofta finnas en trappa vid sidan. Och där kliver de upp för den här trappan och baxar upp båren. Och så börjar de att riva sönder taket. Vad det nu var för tak. På ett ställe står det tegel faktiskt. På ett annat så är det någon annan typ av tak. Och det måste nog ha väckt en viss uppståndelse där nere när det börjar hända någonting på taket. Det rasar ner kanske lera och sånt på de som sitter där. Påminner mig om när jag för många år sedan hade tältmöten uppe i Sommen när jag var ung. Och det regnade så våldsamt och vi hade ett gammalt dåligt tält. Och vi stod här framme och spelade och sjöng och så såg jag ner i hörnet. Ni vet, när det börjar samlas vatten så blir det som en riktig sån där, liten bassäng där nere i hörnet. Och resten var så spricker tältet. Och massa människor blev dyblöta där nere. Det var dopförrättning, fast det var inte riktigt så vi hade tänkt. När taket plötsligt börjar gå sönder och det kommer ner tegel och annat, då börjar nog folk undra vad det som händer. Och jag funderar på att undra vad ägaren tänkte till huset. Någon river sönder mitt tak. Men de här som var dit, den lame mannen, de var så inriktade på att han ska få komma till Jesus. Vi tror att får vi bara ner honom framför mästaren så blir han frisk. Och i denna tron så river de sönder det och river upp ett stort hål och så sänker man ner den där båren. Och då blev det nog tyst i lokalen där, tror jag, i huset. Och jag vet inte vad han tänkte, den lame mannen som låg på båren. Thomas Granat, våran pastor, han säger att han kanske var dörrad för att ramla av. Han i alla fall, så kommer han ner och så står det att Jesus såg deras tro, de fyra som var på taket. Han vänder sig upp och så ser han fyra ansikten där som firar ner. Och när han ser deras tro, då agerar Jesus. Och då säger han till den här mannen, dina synder är förlåtna. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Jag undrar vad de på taket tänkte. Ja, det är bra, men det var inte det som var det primära med att vi har burit hit honom i värmen och gjort oss det besväret. Vi vill ju att han ska bli frisk. Men mästaren, han såg att helbrägdagörelsen, den måste börja inne i den här lamemannen. Och därför så ger han honom syndernas förlåtelse. För att han såg deras tro. Inte för att han såg den lame mannens tro. Det här var inte så uppskattat. Lukas talar om för oss att det hade kommit skriftlärda och fariseer från hela landet. Och de var nog inte där för att de skulle sjunga lovsånger med Jesus och prisa honom. De var nog där för att ta reda på vad är det som händer uppe i Galileen. Vi har hört om en man som väcker uppståndelse när han drar fram. Nu får vi kolla vad det här är för någonting, så det inte är något galet som är på gång. Och när de hör att Jesus säger dina synder är förlåtna, då börjar det hända någonting innan för skallbenen på de här äldre herrarna, troligen som satt med sina skalar och men de sa ingenting. Men det står att Jesus, han såg Han förstod i sin ande vad de tänkte. Det är möjligt att det också syntes lite utanpå, jag vet inte. Det är ju så med oss människor att ibland syns det väldigt tydligt utanpå vad vi tänker in i. Men Jesus, han brydde sig inte så mycket om det där, utan han tittade bakom kulissen och så såg han vad de tänkte. Det kan vara lite skrämmande ibland att vi har en mästare som faktiskt kan se vad vi tänker och inte bara hör vad vi säger. Men han möter dem lite direkt med deras funderingar. Ingen kan förlåta synder utom Gud. Om Jesus inte hade varit den han var, då hade de ju faktiskt rätt. För så står det ju i Bibeln. Men nu var ju Jesus en i treenigheten. Han var människosonen och kunde förlåta synder. Och antingen fick de medge att han är människosonen, eller också så fick de anklaga honom för hädande. Och då ser Jesus lite grann till på vad de tänker. De tänker nog så här: ja, det är ju lätt för honom att säga, dina synder är dig förlåtna. En lam man som ligger på en bår, det är väl ingen som ser om det händer någonting. Det är ju någonting som sker in i hans liv då, det syns ju inte. Och då säger Jesus, vilket är lättast att säga till den lame: synderna förlåtes dig, eller stå upp och gå. Det var inte lättare att förlåta synder än att hela hans kropp. Men det var lättare att säga det. För det kunde inte liksom, det fanns inget tecken på att det hade skett. Men, säger han, för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder, så säger han till den här mannen: stig upp, ta din bädd och gå hem. Och så sker undret då att han som hade blivit buren in på en bår, han får ta båren med sig när han går ut. Och han prisar Gud, och folket prisar Gud. Det står till och med att de häpnade. Och då tänkte jag, vad är det för ett ord? Jag tycker om att leta efter ord så där. Ja, det är precis samma ord som i extas. Men vi säger inte gärna det, för att hos oss finns det någon slags lite negativ klang i ordet extas. Ja, de är ju knäpp, de som faller i extas. Va? De är liksom, de är borta från kontroll och sina sinnen. Och inte minst i våra bygder här uppe i norra Bohuslän så klingar det lite illa när man säger att troende människor, de faller i extas. Så var det mycket i väckelsens barndom. Då drev man jäck med troende människor därför att de betedde sig på ett visst sätt. Men det finns ju en positiv extas. Det är inte fel att man låter sina inre känslor påverkas av sitt förhållande till himmelens Gud. Vi bygger inte vår tro och vår frälsning på vad vi känner, för då skulle den variera från dag till dag. Men när liksom välsignelsen kommer över oss, då är det inte fel att säga ett litet halleluja. Amen. När jag var evangelist, så var jag nere i Kalmar en gång. Och det var en lite äldre predikant där, men han hade gift sig lite grann på äldre dagar, så att han hade rätt unga barn. Och en av dem berättade för oss att det är så retligt när jag går med pappa och handlar på Konsum. För rätt så när vi står där i kön, då kommer han att tänka på någonting och så säger han halleluja, och jag skäms. Alltså extasen, vi ska inte vara rädda för den riktiga, den sanna, den äkta extasen. Det här handlar egentligen om två olika saker, två olika skeenden. Det ena syns, nämligen helbrägdagörelsen genom tro. Det andra, syndernas förlåtelse, det var svårare att greppa. Det visste egentligen bara den lame och Jesus om det. Men helbrägdagörelsen sker både in i en människa, men det kan också ske i en människas kropp, synligt för alla. Och det jag tycker är så lite gripande med den här händelsen också, det var fyra män som kände så starkt för den sjuke att de gjorde sig besväret med att bära honom fram till Jesus. alltså bärarlaget. Där ser jag församlingen. Det är församlingen som bär oss. Och ibland är vi så nedslagna att vi behöver bröder och systrar som bär oss till Jesus. Och ibland får vi ta tag i båren och bära någon annan dit. Men det är församlingen. Det är inte lätt att leva ensam med sin tro. Vi behöver trons vänner. Och vi som bor i Munkedal och trakterna runt omkring här, jag tror att vi har den här kallelsen, precis som de här fyra männen. Att se nu att det finns någon som ligger på en bår. Bär den här människan fram till Jesus på det ena eller andra sättet. Det är lite grann utav vid sidan av rättfärdiggörelsen, syndaförlåtelsen, vid sidan av helbrägdagörelsen, så kommer församlingens bärarlag fram i den här texten. Tack Herre för att du gick fram på det sättet och att vi kan läsa om det här. Tack att du såg den här mannen, du såg bröderna som trodde och ett under skedde, Herre. Tack att så kan du göra också idag, Herre. Och känner vi, Herre, att nu måste vi hjälpa och bära fram någon, Herre, så finns du där. Och när du ser vår tro så agerar du även för den som har svårt att tro, Herre. Tack Herre för att den tiden är inte borta när du gör under ibland ditt folk, Herre. Jag ber dig att vi ska få se mer av det, Herre. Hjälp oss att vi prisar dig, och även om vi skulle hamna i en hänryckning eller någonting, Herre, så låt oss ändå få släppa fram det i vår lovsång till dig, Herre, och i vår tacksamhet. Välsigna ditt folk på den här platsen, Herre. Var vi än möts, Herre, om vi möts här eller i någon annan lokal, Herre, vi är ditt folk och du är vår gemensamma Herre. Och därför så utgör vi en församling i Munkedal. Amen.